Vi ska börja ikväll genom att läsa i Matteus 18 kapitel, verserna 21-35, Matteus 18 och 21. Då kom Petrus fram till honom och sa: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: Jag säger dig inte 7 gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en man som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han grep honom om strupen och sa: Betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom: Ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte, utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa: Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödelsträngarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Nu hörde ju, höll jag på att säga, till den fromma allmänbildningen att veta det, att den här killen som var skyldig så det är väldigt mycket pengar, han var skyldig så mycket så det gick inte att betala. Hur många livslöner vi nu ska säga att det representerar spelar ju ingen större roll. Han var chanslös. Och han får sin skuld efterskänkt. Och ni som har varit här och hört det jag har sagt tidigare, så har jag sagt ungefär så här: att Guds rike är inte rättvist, utan i Guds rike finns något som är mycket mer än rättvisa, nämligen nåd. För om han skulle blivit rättvist behandlad nu när han inte kunde betala, så skulle han ha fått sitta av det hela. Men det finns något som går utöver rättvisan, och det är nåd. Nåd går före rätt, säger vi ibland. Och det är inte alls detsamma som att hellre fria än fälla. Så när man säger det senare så släpper man loss folk av brist på bevis. Ja, han hade nog sprängt kassaskåpet, men vi fick aldrig tag i riktigt bra fingeravtryck, så att ja, vi kom aldrig åt den. Vi var tvungna att släppa honom. Hellre fria än fälla. Ja, det är när man inte har bevis. Men att låta nåd gå före rätt, det gäller den som har blivit dömd. När domen är solklar och avkunnad och man inte längre kan överklaga till någon högre instans, då först kan man söka nåd. Och Guds rike innehåller nåd. Men nåd är någonting som man bara ger till den som har blivit dömd. Den där det är helt solklart att han är skyldig. Gud förlåter alltså inte våra synder och säger det kvittar, utan han väntar med förlåtelsen tills vi har erkänt och saken är klar. Klar har den nog varit för honom hela tiden, men när den är klar också oss emellan, då först kan det bli tal om förlåtelse. När vi då ber om nåd, så ger han nåd. Det är ju det här som David liksom poängterar i den 32:a salmen. Vi kan ju kika lite grann hur det var han sa. Han gick ju och sparade på det där i det längsta. Tills Gud skickade på honom Natan och sa att han visste precis vad David hade haft för sig. 32:a salmen. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskydd. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan, till dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkade som av sommarhetta. Det märkliga är att det här ordet tung här, det är samma ord som härlig på hebreiska. Det är ordet kavod. Dag och natt var din hand härlig över mig, säger David. Och David mådde dåligt. Därför att Guds härliga hand vilade tung på honom. Det är ljuvligt när Herrens härliga hand vilar på en, och det är rent inunder handen. Men man kan må ganska dåligt ibland om Herrens härliga hand vilar och någonting inte är uppgjort med Herren. Men David säger, då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du min synds missgärning. Då. Inte under loppet av ett halvår. Inte lite idag och lite imorgon och lite nästa vecka, utan då. Herrens hand låg kvar över David, men David mådde mycket bättre. Ty när Herrens härliga hand vilar över oss och allt är uppgjort och nåd är given, då känns handen ljuvlig. Herren, är din hand i gränslös ömhet rör vid mig. Det betyder alltså att nåd är otänkbar om det inte först har gått en dom över det som skulle benådas och den som skulle benådas. Och det här, det är så oerhört viktigt. Därför att Petrus tar ju upp med Jesus nu det här med den inbördes förlåtelsen. Och det är min långvariga och egentligen rätt så dystra erfarenhet att alla kristna vet att man ska förlåta, men inte hur. Och det kan ju vara lite frustrerande. Därför det är ju inte riktigt säkert att vi har förstått vad förlåtelse är, bara för att vi vet att det är välsignat att förlåta. Hur förlåter Gud våra synder? Svar, genom att döma oss och benåda oss. Det är förlåtelse. Petrus kommer nu och frågar, hur många gånger ska jag förlåta min broder? Och så tycker han att han säkert är ganska generös. 7 gånger är ju ett heligt tal, det tar vi. Så får vi se vad som händer. Åh, säger Jesus, det räcker inte långt. I 1917 skulle det vara 490 gånger. Nu är det i alla fall reducerat till 77, men det är ju svårt nog. Och med detta menas ju att det finns ingen övre gräns naturligtvis. Så viktigt det då är att vi verkligen lär oss att förlåta på rätt sätt. Hur förlåter vi vår broder? Svar, på samma sätt som Gud. På samma sätt som Gud. Genom att döma och benåda. Och det här, det är detta som är så obekant för de flesta kristna. Därför att det känns ju lite riskabelt. Säger inte Jesus att man inte får lov att döma? Förlåta, det är väl istället att säga Fader förlåt dem, ty de vet icke vad de göra. Och att vara snäll och att inte låtsas om sin irritation. Därför så har det här med den inbördes förlåtelsen blivit någon sorts allmänt vredesförbud. Du får aldrig lov att bli arg, du ska alltid se glad ut, och det slutar alltid med hyckleri. Därför att vi försöker förlåta på ett annat sätt än Gud gör när han förlåter oss. I praktiken försöker vi vara frommare än han. Och det är inte säkert att vi har så stora förutsättningar till det. Gud kallar våra synder vid deras rätta namn. Och så säger han, men jag förlåter. Och det får vi också lov att göra. Någon annan väg finns inte. Ja, men säger du, man får ju inte döma. Okej, vi tittar på det. Matteus 7. Och så läser vi de första fem verserna där. Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas, och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, tar först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Vad är det för situation Jesus beskriver här? Jo, han talar om sådana som jag brukar kalla för förmaningsterrorister. De här som springer och skriver alla folk på näsan allt vad de ser och allt vad de förstår, fast de egentligen är mycket värre själva. Hycklare, säger Jesus, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du sedan ta bort flisan ur din broders öga. Det är viktigt när vi förmanar varann att vi gör det utifrån en position av renhet och inte utifrån en av skadeglädje. Det är den sortens domar som Jesus talar om här. Det betyder inte att vi inte får lov att kalla saker vid dess rätta namn. Och det ser du om du bara läser en enda vers till. Och jag är mycket tacksam för att just den versen står just där. Sjätte versen, sjunde kapitlet. Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Nej, men Jesus, säger vi, det var väl inte snällt sagt. Du delar in folk i hundar och svin och vanliga människor. Det är ju inte fromt. Nej, men det finns människor som bär sig åt som svin. Och det finns människor som hanterar sin omgivning som hundar. Det finns människor som har sin glädje och sliter andra i stycken. Får man inte lov att säga det? Jo, varsågod, det är tillåtet. Sanningen ska göra er fria. Och lite senare så säger Jesus i 15:e versen: akta er för de falska profeterna som kommer till i förklädda till får, men i sitt inre är ovlyssna vargar. Åh, men så får man väl inte säga i Guds församling, säger vi, som har för oss att förlåtelse är att släta över, vara tolerant och liksom inte låtsas om saker. På det sättet förlåter inte Gud dina synder, och han har inte kallat dig att förlåta någon annan på det sättet heller. Utan förlåtelsen handlar om att man kallar saker vid dess rätta namn för att kunna förlåta. Man kan inte ge nåd förrän det har fallit en dom. Och det är så viktigt att känna till. Därför att jag tycker att jag i själavård ständigt möter människor som trasslar till det här för sig. och som istället för att bli av med alla förtretligheter sväljer ner dem ett snäpp längre än alla andra människor gör. Ibland är det lättare att hjälpa folk som aldrig satt sin fot i kyrkan att förlåta än vad det är att göra det med riktigt gamla, rutinerade kristna. Därför att de trasslar till det. Det ska bli enklare för Guds barn och inte svårare. Det är liksom det som är poängen. Alltså går förlåtelsen ut på att vi kallar saker vid deras rätta namn. Och sedan anropar vi Gud om kraften och möjligheten att kunna förlåta. Att kunna lämna vår besvikelse. Att kunna släppa hela ärendet. Ibland har vi kanske också förläst oss på den här texten i Bergspredikan om att vända andra kinden till. Och vi satt hemma några stycken och samtalade om det här med den inbördes förlåtelsen. Och så var det en präst i Skaran som sa det att läser man Johannes 18 kapitel så får man ju se hur Jesus bar sig åt när han vände andra kinden till. Vi kan slå upp och titta. Johannes 18 kapitel och 19 vers. Överste prästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus sa: Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt. En av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sa: ska du svara överste prästen på det sättet? Jesus sa: har jag sagt något som var fel, så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig? Han ställer sig inte omedelbart och vänder andra kinden till och säger att överste prästens tjänare för symmetrin skulle ska slå honom på den med. Att han sen vänder andra kinden till i den meningen att han låter sig korsfästas, det är ju en annan sak. Men han kommer ändå med motfrågan: varför slår du mig? Han står inte som ett mähä. Ty han har efter judisk rättstradition inte gjort något som var fel. Överste prästen skulle ha frågat de som hade hört honom. Jesus har helt rätt i det. De skulle vittna mot honom, inte han själv. Så att när tjänaren slår honom så är det tjänaren och överste prästen som gör ett övergrepp emot judisk rättstradition här. Och Jesus har helt rätt i det. Och då står han inte bara stillatigande och tar stryk så att säga, utan han kommer med en motfråga. Förlåtelse är alltså inte att låta sig hunsas, utan förlåtelse är att kalla saken vid dess rätta namn och sedan förlåta. Han gjorde det och det, hon gjorde det och detta, men jag förlåter. Och det är ju för att vi är så främmande för det här som vi ständigt nödbromsar när vi läser Saltaren. Åh, det börjar så fromt och bra. Du visste alla mina dagar innan någon av dem hade kommit. Och alla mina ben i hela min kropp var dig förtrogna. Och om gjorde jag mig en boning ytterst i havet, se så är du och där. Åh, det passar ju underbart att läsa. Så kommer det plötsligt: jag hatar det som hatar dig, Herre. Och vi nödbromsar och säger att oh, så här får man ju inte säga. Till David, han säger ju precis sitt hjärtas mening i den trygga förvissningen att Gud vet ändå. Han sitter ju inte och hycklar inför Gud som vi ofta gör, utan han säger som det är. Och det får vi också göra. Precis. Och vi får till och med göra det fastän vi inte vet om Gud håller med oss, för det gör han ju naturligtvis inte alltid. När vi kommer med våra svartsyner om vår nästa så vet ju Gud mycket bättre än vad vi gör att det är en partsinlaga vi lägger fram. Vi tycker att Svensson bar sig åt som en knöl i kubik. Och Gud kanske bara tycker att han var en knöl i kvadrat. Och han kanske inte alls håller med om den där kubiken. Och det är inte hela världen. Men du får lägga fram hela din börda inför honom. Därför att när han har löst det från bördan och du har förlåtit Svensson, så spelar det ju ingen roll om det var kvadrat eller kubik, eller om du också hade ett finger med i spelet. Du får lägga fram det som du bär på ditt hjärta för att Herren ska lösa dig från det. Du, så att säga, fäller en dom för att kunna ge nåd. Och det här, det är ett sammanhang som aktualiseras i väldigt mycket själavård. Därför att många människor som har varit i konflikter och befunnit sig i stora svårigheter och kanske blivit väldigt vinklippta efteråt, deras stora problem när det gäller förlåtelsen är kanske att de efteråt inte kunde fälla någon dom, helt enkelt därför att de var så förvirrade. Därför det är ju så här, när man har varit i en konflikt och det har gått många turer fram och tillbaka, och man efteråt kanske är väldigt både sårad och kvaddad, så är det ju så här att om jag hade skuld, så är ju rätt åtgärd i sammanhanget att jag söker förlåtelse. Och om den andra hade skuld, så är rätt åtgärd att jag ger förlåtelse. Och jag tror att det är ofta viktigt i själavården att man hjälper människor att bena ut och få någon sorts, vad ska vi säga, allmän bild av i vilken utsträckning man ska söka förlåtelse och i vilken utsträckning man ska ge förlåtelse. För jag har inte så där odelat goda erfarenheter av den här traditionellt kristna vägen, att man lägger all skuld på sig själv. För säkerhets skull så har man åtminstone inte anklagat någon. Det är säkert jag som har gjort fel från början till slut, säger fromma kristna. Och så ska de då söka förlåtelse för saker som de aldrig har gjort. Det blir väldigt stökigt. Sanningen ska göra er fria, och ibland behöver man faktiskt få skuldfrågan någorlunda ventilerad. Jag tycker det är ett väldigt återkommande tema i själavårdssamtal, att man försöker att hjälpa en person att få en hyfsad överblick över vem som var skyldig till vad, för att man på det sättet ska hjälpa personen att ge förlåtelse där det är rätt att ge förlåtelse och söka förlåtelse där det är rätt att söka förlåtelse. Annars möter man väldigt många kristna som lagt hela skulden på sig själva, och så söker de förlåtelse, och de går till Gud och söker förlåtelse. Ja, Gud har ju förlåtit, men hur i all världen förlåter man synder som folk inte har gjort? Och själva så tror de ju inte riktigt på det där heller, att man bara själv har skuld till alltsammans. Så det är ju frågan, var det mitt fel eller var det inte hans fel? Och gör jag rätt nu när jag ber om förlåtelse för det här som jag egentligen inte tror att jag har gjort, och så vidare. Och så tar man sin tillflykt till den här reservutgången. Att man får överhuvudtaget inte döma. Dömen icke, så skolan icke bliva dömda. Alltså försöker man förlåta utan att överhuvudtaget ta ställning i skuldfrågan. Och det är det rörigaste av allt. Det finns nåd för allt. Det finns nåd för andra synder, och det finns nåd för dina synder. Men nåd meddelas alltid sedan dom har fallit. Och därför är det så att människor som har svårt att komma till skott med själva skuldfrågan har också som regel en längre väg att gå till den fullbordade förlåtelsen än den som har överblicken och har lätt att förstå vad det var som hände. Sen rör vi ofta till det här genom att uppmana folk att gå till varann och söka förlåtelse fast man inte menar sig ha gjort något ont. Och en ofta misstolkad text i det sammanhanget hittar vi åter i Bergspredikan, Matteus 5 kapitel. Vi ska läsa i 23 versen. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Ja, det är många som läser den texten och så tänker de så här: ja, Svensson, han var ju förfärlig förra veckan. Först lurade han 1000 kronor av mig, sen brände han in mitt hus och sen stack han med min fru. Och nu kom jag med min offergåva här till altaret. Jag måste alltså lägga ner den och gå och be Svensson om förlåtelse. Åh, vad många gånger jag har sett exempel på detta. Och så kan det bara bli om man har för sig att förlåtelse är någonting som meddelas istället för en dom eller utan någon dom. Att gå och försona med sig med sin broder här, det handlar ju om att gå och göra upp med honom. Vill han inte det, så kan jag alltid gå hem och förlåta honom i alla fall. Jag kan inte tvinga honom att be mig om förlåtelse. Men har jag varit hos honom och pratat med honom och han ville absolut inte göra upp någonting. Det är ju du, din gamla pappskalle, som har ställt till det, säger han och stänger dörren. Ja, då kan jag gå hem och med Guds hjälp förlåta honom ändå. Och sen kan jag gå och bära fram min offergåva. Vi har väldigt mycket förlåtelsemanipulation i kristna kretsar. Och det är ett klart missbruk. Pettersson tycker att Johansson har burit sig illa åt. Och så går Pettersson till Johansson och ber om förlåtelse i hopp om att Johansson ska vekna så till den grad att han också ber om förlåtelse. Men Pettersson, han tycker ju, jag har inget ont gjort. Och då är han ju en hycklare och lögnare när han går och ber om förlåtelse fast han inte tycker att han har någon skuld. Och det är ett utomordentligt praktiskt sätt att röra till det hela. Det fungerar alltid. Du ska aldrig be om förlåtelse om du menar att du inte har gjort något ont. Det är bara kristna som bär sig så bakvänt åt. Och det är inte fromt ett dugg. Utan man ber om förlåtelse när dom har fallit, så att säga. När man själv är klar över sin skuld, så söker man hjälpen att bli fri från den skuld. Jag upplevde det här väldigt drastiskt en gång. Befann mig i en from konflikt. Och personen i fråga som jag befann mig i konflikt med hade haft en del, tyckte jag, mindre tilltalande manipulationer för sig. Och till sist gav vi offentlighet om de här manipulationerna, för att jag tyckte att det får vara någon ordning. Då blev han rädd. Och då sökte han upp mig och skulle be om förlåtelse. Och jag satt där och kände att men det här är inte äkta. Han kommer bara för att rädda sitt eget skinn. Och min snabbtänkta hustru, jag har en sådan, hon tänker mycket fortare än jag. Bengt intrygar med en blinkning här. Hon slog omedelbart ut med handen och så frågade hon: exakt vad ber du om förlåtelse för? Och han blir så arg, han blir röd som en tomat i ansiktet och tappar alldeles målföret. Och sen så var det samtalet avslutat. Det han var inte överbevisad om någon synd. Han bara tyckte det var praktiskt att täppa till munnen på mig genom att komma och be om förlåtelse. När han faktiskt inte var beredd att varken ångra sitt liv eller ändra sitt liv. Över hans liv hade det inte fallit någon dom. Och han menade inte allvar. Utan han försökte manipulera mig till att förlåta för att jag därmed skulle hålla tyst. Sånt kan också bara ske i kristna kretsar, vad jag kan förstå. Vi behöver få rensa ut mycket sånt här som, så att säga, gör luften osund. Förlåtelsen i sig är en enkel process när vi bara förstår vad den handlar om och vad den inte handlar om. Därför att om en människa kommer och ber om förlåtelse, då är det ju som regel en relativt enkel sak. Om inte annat får man be Gud om hjälp. Man känner, om det är äkta, en äkta bön om förlåtelse, att nu kan vår gemenskap börja upprättas på nytt. Men sen är det ju vanligt att människor inte kommer och ber om förlåtelse. Och då bör man ju i eget intresse inte spara på gamla förtretligheter. Spara gammal vrede, spara gammal bitterhet, spara gamla oförrätter som bara ligger liksom i garderoberna och ruttnar för en och förgiftar ens liv. Utan man kan gå till Gud och så kan man säga till honom: hjälp mig att förlåta. Lös mig från min vrede över detta. Lös mig från min besvikelse över det här. Herre, förlåt honom. Lös mig från min besvikelse. Hjälp mig att förlåta honom, det han gjort. Och i det läget får man alldeles tydligt och klart säga både vad det var vederbörande gjorde och hur illa arg och rasande och galen och vansinnig man blev. Gud vet ju alltihopa. Vi behöver ju liksom inte sitta där och tunna ut det hela och säga det att: ja, herre Svensson var inte riktigt snäll mot mig i förra veckan. När vi alltså till vem som helst annars skulle ha sagt att han bar sig åt som en knöl. För det kan hända att Gud är så praktisk så att han ger dig precis så mycket hjälp som du behöver för en som inte varit riktigt snäll. Och det kanske blir så lite så du inte märker någon skillnad. Ibland måste man faktiskt säga som det är till Gud för att man ska få hjälp för tillståndet sådan som det är. Och det är när man lever i den öppenheten, i den förtroligheten med Gud, som man ibland kan behöva uttrycka sig som David. Och ibland kan få den hjälp, eller rättare sagt inte ibland, utan man får den hjälp som gör det möjligt att förlåta både 77 gånger och 490 gånger. Det betyder ju inte att en relation där man kanske måste förlåta, så att säga, regelbundet, att inte det är en jobbig situation. Men man kan dock förbli stående på benen. I mitt arbete befann jag mig i en sån situation en gång för ganska många år sedan. När jag ännu jobbade som läkare. Vi hade en lång utdragen konflikt, en kollega och jag. Och där han gick i hälarna på mig dagen i ända och skällde och var sig åt. Jag minns en dag jag kom till jobbet och en underläkare stod och tittade på honom. Kan du stå på benen idag, sa han. Ja, kan jag, sa han. Under den perioden läste jag den 37:e salmen i Psaltaren varje dag. Det är en av Davids ilsknaste salmer, om jag får säga det så. Och det hjälpte mig. Jag kunde gå till jobbet varje dag ren som en nyfödd barnung. Sen kunde jag naturligtvis inte behålla den renheten, Daniel. Det är ju en annan sak. Men det gick att återställa den när jag väl hade kommit hem och fått samla mig tillsammans med Herren. Och när jag tänker tillbaka på den person det handlar om, så kan jag göra det utan minsta problem. Uppståndelselivet ges alltid på andra sidan graven. Och förlåtelsens uppståndelseliv ges alltid på andra sidan domen. Så enkelt är det här. Och detta måste vi hålla i minnet för att kunna förlåta var och en sin nästa. När det inte finns kraft till förlåtelse, så introducerar man tolerans. Det låter ju fint. Man ska vara tolerant. Och frågan är det samma sak? Nej, det är inte samma sak. Som kristna måste vi hålla isär begreppen alldeles glasklart. Förlåtelse och tolerans är två helt skilda saker. Till tolerans, det är att säga att det finns ingen sanning, det finns ingen moral, det går inte att fälla några domar, utan alla får göra som de vill. Och vi ska bara se glada ut ändå. Det är tolerans. Man ska tolerera vad som helst. Det säger ju själva ordet. Och om man väljer toleransens väg, så finner man alltid att då är förlåtelsen inte möjlig, utan då samlar man all förtretlighet på sig istället. Därför ska vi som kristna inte göra om förlåtelsen till sån supertolerans som vi ibland gör. Det är att blanda begreppen. Det är att ta in denna världens vishet istället för Guds vishet. Och då är inte blandbara storheter det här. Dessutom så rekommenderar jag dig att nästa gång du träffar någon som är riktigt tolerant, så roa dig lite med att testa honom. Du kan ju säga till exempel att Gud gillar inte homosexualitet, kan du säga. Så får du se när han smäller av och flyger på dig och säger att du är intolerant. Och det gör han på ett så intolerant sätt, så att han har omedelbart bevisat att det går inte att vara tolerant. I Göteborg har vi haft en lång och seg debatt om byggandet av en moské på Hisingen. Och det finns de som har trätt upp och sagt att de vill inte ha någon moské på Hisingen. Och då träder toleransens ljus och vapenbärare upp och skäller ut de här som inte vill ha någon moské på Hisingen, och skäller dem för att vara toleranta med sådana ordvändningar som man baxnar när man ser det. Ni skulle ha läst Göteborgsposten, om av er som inte har gjort det. Där har skällsorden haglat i toleransens namn. Man kan ju på ett sätt förstå, har vi religionsfrihet så har vi det, klart de ska väl ha någon moské någonstans. Moské, som dansken säger. Men jag tycker det är dråpligt att läsa alla dessa som försvarar toleransen med hjälp av intolerans, som anklagar de som är dömande för att de är dömande, och därmed dömer de som är dömande, och att de inte ser hur tokigt det är och hur tokigt det blir. Det tycker jag är nästan det mest gripande. Det finns bara en sak som fungerar. Det är att man kallar saker vid dess rätta namn och ger nåd. Det är att förlåta var och en sin nästa. Och nåden finns. Vi får gå till Herren och hämta kraft till förlåtelse. Men det finns i Jesu namn och blod. Om vi bara inte trasslar till det genom att blanda förlåtelse och tolerans till en enda trasslig härva. Det ska bli enklare för Guds barn och inte svårare. Det är alltid principen. Blir det krångligare, så fråga om du inte har gjort fel någonstans på vägen. Nu ska vi be. Herre Fader, vi vill för det första be dig att du rensar bort missförstånd och oförstånd ur vår tankevärld när det gäller förlåtelsen, den inbördes förlåtelsen. Hjälp oss att se att det följer enkla principer och att din kraft är med oss och över oss. Så ber vi att du hjälper oss att förlåta de människor och situationer som vi egentligen inte har förlåtit. Fast vi ansträngde oss till det yttersta att hålla god min och att hålla känslorna i styr och tankarna kanske ännu mer. Allt det där som smärtar i vårt innersta. Människor som har mobbat oss. Människor som har trakasserat oss. Människor som har föraktat. Människor som har svikit och lurat. Människor som har utnyttjat oss. Här är det inte meningen att vi ska låta oss utnyttjas hur som helst. Vi kan ha god anledning att kännas vid både vår besvikelse över människor som hänsynslöst utnyttjade den godhet vi ville visa och ge, och att också förlåta på riktigt, Herre. Och så har vi hela den här frågan om folk som manipulerar en genom att lägga skuld på en. Man till sist inte vet vem det är som har gjort sig skyldig till vad. När man kan leva i en stor förvirring med mycket dåligt samvete, fast man tyckte att man inget hade gjort, med många trassliga känslor i sitt inre. Där vill vi också be dig, Herre, att du med din heliga ande hjälper oss att förstå vad det var som verkligen ägde rum. Och att vi inte går och söker förlåtelse för saker som vi inte är skyldiga till. Utan att när människor har manipulerat oss genom att lägga skuld, så kanske det är riktigare många gånger att bejaka att det var en manipulation. Så att det slutar med att man ger förlåtelse istället för att försöka söka förlåtelse. Hjälp oss att se de här sakerna på rätt sätt, Herre. Lotsa och led oss vidare så att vi får söka förlåtelse där det är riktigt och ge förlåtelse där det är riktigt. Låt din ande vara verksam i vårt inre, Herre, så att vi kan både få kraften och visheten och de råd som behövs för att vi ska kunna, Herre, få leva i den frihet som tillhör dina barn. Amen.